A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja du Leo, nu är vi igång ordentligt. 3 avsnitt i bagaget och förra veckan hade vi Pontus Wernbloom med i podden och snackade om svin. Det var ett minst sagt underhållande avsnitt.
Ja men det var ju väldigt roligt, det var ju faktiskt väldigt roligt att göra. Pontus är ju en rolig person som gillar att bjuda på sig själv och stories från det förgångna. Jag gillade framförallt när han berättade att han kivades med Balotelli i ett U21-mästerskap och fick honom utvisad. Mm. Liksom medvetet, gick in och grisade sådär. Det är sånt man vill höra. Så nej, det var ett roligt avsnitt att spela in.
Verkligen, och ni som inte har lyssnat på det rekommenderar vi varmt att lyssna på det. Och vi har ju fått lite reaktioner på avsnittet och vi ber ju er alltid att skicka in era så kallade lister, för det är alltid kul att engagera er och oss och på något vis hitta ett samspel där. Och jag tänkte läsa upp ett par lister här och så får du i vanlig ordning reagera, Leo.
Mm, låter bra.
Här har vi en lista från Benjamin Stenstrand från Instagram, har han skrivit. Hans topp 5. Plats 5. Alla i Liverpool.
Alla i Liverpool. Jag antar att den här Benjamin Stenstrand då håller på Everton eller Manchester United. Men jag håller inte med. Det var nog bara ett väldigt subjektivt klubbhat som dök upp där.
Ja. Sen har vi på plats 4. Martinez.
Och vilken Martinez vi på då? Det finns många.
Det är Emi Martinez. Det är då argentinaren, om jag inte helt ute och cyklar.
Ja, jag måste säga att det är en bra shout, för vilket jävla svin han var i firandet av VM-bucklan. Alltså. Riktigt grisig när han liksom skulle jucka med den här målvaktstrofén och när han gick runt med den här Kylian Mbappé-dockan. Riktigt, riktigt, riktigt svin, och som håller på straffarna också. Så, bra. Den absolut, det är en värdig kandidat till en topp 5-lista.
Och Benjamin fortsätter ju här nu. På plats 3, Martinez. På plats 2, Martinez. Och på plats 1, Martinez.
Och då antar jag att det inte är Xavi Martinez. Nej. Eller Lisandro Martinez, utan det är bara
det är samma Martinez.
Ja, men bra Benjamin. Vi förstår din poäng där. Kanske lite väl hårt, men visst, bra jobbat.
Många som shout-out Martinez just, med tanke på att VM också var här runt hörnet och han betedde sig precis som du beskrev där. Mm. Men vi har ett par andra här. Simon har en topplista här. Inte i nummer, men han har skrivit upp 5 namn. Mm. Sergio Ramos.
Absolut.
Pepe, som definitivt var aktuell i förra avsnittet.
Ja, vill höra en sjuk grej apropå de två. Det är kul att du nämner dem efter varandra. Ja. För efter att vi spelade in avsnittet med Pontus så började jag kolla på vilka har fått flest röda kort i historien. Och då var någon uruguayan, tror jag, som ledde, som hade liksom över 40 röda kort i sin karriär. Vilket är helt sjukt. För 2 på den listan är alltså alla fotbollsspelare någonsin. Flest röda kort i historien. Sergio Ramos, 28. 28 röda kort i karriären.
Shit.
Du vet hur många Pep har tagit?
Han borde ju ha en hel del. Han borde ju vara där uppe också, eller?
Ja, men vad tror du? Vad är din känsla med Pepe? Hur många har tagit?
Jag säger 23.
23, ja. Pepe har dragit 6 röda kort i karriären.
6?
Det är ingenting man tror om. Sergio Ramos har 28. Helt sjukt.
Oh, herregud, en konsten att slippa undan typ.
Ja, verkligen. Han är en smart gris och Sergio Ramos är väl en dum gris, helt enkelt.
Ja, någonting sånt. Ja. Simons lista fortsätter med Diego Costa.
Ja, riktigt bra shout. Jag såg att någon skrev det också. Den hade kunnat vara med, helt klart.
Manuel Neuer. Ja, det är som Ponte sa, alla tyska är grisar. Det är kanske det, under den kategorin.
Ja, men fan, nej. Jag tycker Manuel Neuer känns... Nej, jag tycker han snarare känns ganska hyvens. Han känns som en snäll kille.
Ja, och sen Zlatan.
Ja, men det kan jag köpa. Absolut, det kan jag köpa. Kanske inte på en topp 5-lista, men då skulle vi ha en topp 50-lista. Så ja, det, ja, visst. Varför inte?
Mm. Sen bara kort här. Robin skriver Pontus Wernbloom.
Ja, det, som sagt, Pontus har ju själv att han hade kunnat vara med på en sån här lista. Så visst, den köper vi in oss på. Men du, Kevin, jag är sugen på att kicka igång det här avsnittet. För jag är en väldigt speciell gäst idag.
Ja, en väldigt speciell gäst, och ni som läser rubriken vet ju redan att det är vår kollega Olof Lund, och det är en väldigt rolig lista vi gör med honom, eller hur, Leo?
Ja, den är ju inte lika hård och spetsig som den var med Wernbloom, men den här är värd att lyssna på. Det här blir ett härligt avsnitt.
Verkligen, Olof vet ju hur man berättar, han har det där i DNA-t. Men låt oss sätta igång avsnittet.
Då är vi igång igen, Leo, med ett nytt avsnitt, och nu är det bortglömda svenska utlandsproffs.
Mm, den är lite snäv, hör man direkt så här när du säger den. Men jag vill bara säga, innan vi presenterar vår kära gäst här, det som liksom för mig ligger, det är det som är grejen med de här listorna, det är så subjektivt allting, men det som ligger i den här bortglömda svenska utlandsproffs, det skulle liksom kunna vara en spelare som har haft sitt genombrott och sen försvunnit totalt längs vägen. Eller så kan det vara någon som jag har gått ganska mycket på, en spelare som har faktiskt lämnat ett stort avtryck eller satt ett stort avtryck någonstans utomlands, men inte riktigt uppfattats i Sverige. Mm. Så det ligger liksom, det finns olika bedömningar i den här rubriken.
Ja, verkligen. Svårt att komma på den där bortglömda. Men det är ju därför de är bortglömda, kanske.
Är bortglömda.
Ja, men någon som inte är bortglömd, det är vår kära gäst Olof Lund. God dag, god dag.
God dag, god dag. Och jag hakar i där. Det är ju svårt med bortglömda på det sättet. Vad är en bortglömd? För jag menar, vissa kanske minns och liknande, och ja, olika karriärer. Så att, men jag har jobbat mig fram till en lista med lite, som jag tycker, kanske lite också bortglömda sessioner, men också någon spelare som hamnade fel och inte därför fick någon utväxling.
Mm, spännande. Och i det här avsnittet kommer vi då köra lite specialare. Från tidigare avsnitt har vi kört att gästen kör hela sin lista. Sen har du, Leo, hakat på med din lista. Den här gången kör vi varannan istället. Skapa en annan liten dynamik. Vi testar oss fram lite här. Men med det sagt, Olof, varsågod. Vem är på din femte plats?
På femte plats har jag en spelare som jag egentligen mest fastnade för. När jag såg honom i Tipsextra-reportage när han flyttade tillbaka till Sverige. Han hette Benny Wendt och Norrköping, och var runt i en himla massa klubbar. Han var i Köln, Tennis Borussia Berlin, FC Kaiserslautern, Standard Liège, Seiko i Japan, tror jag det var, eller om det var Singapore, Hongkong, Seiko i Hongkong innan, så att han var runt, och sen i Freiburg. Och efter fotbollskarriären var han betongarbetare. Så att, det var en riktig hardcore. Han var med i VM 78, 20 A-landskamper. En hård anfallare.
Det är ett namn som man inte hör varje dag, Leo.
Benny Wendt, är jag rätt ute med att säga att det är Oskar Wendts pappa då? Eller?
Nej, då är det fel ute. För att, jag tror inte de är släkt alls. Oskar Wendts pappa heter Jocke Wendt och var målvakt i Blåvitt. Ah, Benny Wendt var i IFK Norrköping, och han hade tydligen föräldrar från Tyskland. Det kände inte jag till när jag nu läste på. Men han spelade även hockey i Vita Hästen. Men var i Norrköping, och på 70-talet stark... ruggigt vänsterskott. Men just Bundesliga var ju lite stort där. Han framförallt kom till FC Köln, där han, men den riktiga succén gjorde han i Tennis Borussia Berlin. Där gjorde han 20 mål på 30 matcher. Sänkte bland annat Fortuna Düsseldorf. Så att, och sen Kaiserslautern, som ju var en svensk klubb. Och sen var det Standard Liège, vann han belgiska ligan. Och även spelade finalen i cupvinnarcupen. Och så Hongkong då, och lite Freiburg. Ja, det är ett riktigt bortglömt proffs, vill jag ändå säga. Ja, utlandsproffs. Du har aldrig hört talas om honom.
Jag försöker tänka nu, va? Nej.
Och trots att han har verkat i Tyskland.
Precis, jag känner mig lite svag här just nu, att jag inte kan på något vis höfta upp honom här. Men det kan jag inte göra. göra. Jag får gå till min glada morfar som har följt Bundesliga i alla dessa år och se vad han tycker kring den här vänt.
Starkt namn. Jag gillar ju framförallt den här detaljen med Hongkong. Det tycker jag.
Seiko i Hongkong.
Då snackar ju alltså klockmärket.
Ja, ja, det måste det ju vara. Ja, ja. Det, där är man lite mer ute och snurrar. Men jag tycker det var väldigt... Ja, det är lite fantastiskt. Men jag gillade honom. Han var framförallt allsvensk stjärna då. Och han bor nu i Jusla, om han det senaste. Men när det gjordes en intervju med honom i Aftonbladet 2013.
Vi kanske får se om vi kan ringa upp honom någon gång. Prata om hans tid i Tyskland och Hongkong.
Han berättade i den här Aftonbladet-artikeln att han tjänade de stora pengarna i Hongkong-klubben Seiko. Där han bland annat spelade med Ari Hahn och Rob Rensenbrink, tunga nederländska hjältar. Och mötte bland annat George Best. Och han var den första svensk som spelade i Asien. Och sen jobbade han i byggbranschen och jobbade faktiskt som armerare så sent som 2013 då. Men nu har han nu gått i pension och bor i Åby utanför Norrköping.
Han är en jävla dokumentär där.
Vilken jäkla... Ja, starta starkt, Olof. Verkligen. Leo, kan du axla det här?
Nej, jag är verkligen inte. Det känner jag direkt. Min femma är ju allt annat än bortglömd. Han är ju väldigt aktuell med eftersom att han jobbar hos en av våra konkurrenter. Men jag kommer säga Daniel Landskog. Mm-hmm. Och det har liksom mer med hans gärning och eftermäl att göra än hur bortglömd han är. För jag menar, han sitter ju i SVT-studion hela tiden, så folk vet ju vem han är. Men faktiskt det han gjorde i Stabäck efter en ganska medioker karriär i Sverige.
Oh! Nu, vad i helvete, han sköt upp Landskrona Boys i Allsvenskan. Landskrona Boys toppade Allsvenskan inför VM-uppehållet 2002 och han var glödet, sänkte HF. Så att, jag kan inte hålla med. Han hade länge en medioker karriär i Sverige och spelar ju ändå för Malmö och Djurgården, men han är hjälte i Landskrona fortfarande.
Ja, men du ser ju vilken nyckelring som ligger här på bordet.
Ja, ja, precis. HF. Men han sänkte HF 6-2 matchen.
Ja, det gjorde han. Nej, men jag sa den lite för att provocera där. Men visst, för Landskrona hyfsat medioker karriär. Mm. Men han kommer till Norge, kommer till ett Stabäck i andra divisionen, vinner skytteligan där, skjuter upp dem och sen bara manglar han på mål efter mål efter mål flera år i norska ligan. Han skjuter Stabäck, som då har tidigare varit en klubb med problem, skjuter dem till ligaguldet, vinner skytteligan 2 gånger och framförallt så utses han 2008 till den bästa utländska spelaren i norska ligan någonsin.
Alltså, det är ingen dålig titel.
Nej, han gjorde ju ett jätteavtryck och skrev ju 2 avtal ju med Stabäck där han förlängde. Han fick bra betalt, så att de fick både lämna sin nybyggda arena och gick ju närmast till konkurs efter att han hade varit där och tömt det. Så att han byggde upp dem och sen sänkte han dem.
Ja, det kan man verkligen
säga. Kom, man såg han segrare.
Men liksom, om man översätter det till allsvenskan, så här, vilka är våra bästa utländska spelare någonsin? Då är det, pratar man ju liksom väldigt bra namn. Jag vet inte, Alfons Alves och sådana figurer. Så det är ju det avtrycket han har lämnat i Norge. Det är imponerande.
Ja, det är det verkligen. Respekt. Och nyckeln där var ju Janne Jönsson som hade honom i Landskrona Boys och som sen hade honom i Stabäck.
Exakt.
Ja. Oh, härligt. Jag älskar också dynamiken här direkt mellan er två med era namn. Ja, Olof, plats 4. Vem hittar vi där?
Plats 4 har jag plockat in. Han är inte heller helt glömd, även om han har en lägre profil. Han jobbade faktiskt med kollega till oss, men jag fastnade lite på Pelle Blom, som ju var i Dalia Wanda, en av de första svenskarna, om inte den första svensken jag tror han var den första svensken, de var ju ett par stycken. Jag var faktiskt där och hälsade på honom, det är lite därför gjorde reportage 96 för Expressen, jag gjorde mitt examensarbete. Journalisthögskolan gjorde jag även och hälsade på honom. Och det var väldigt fascinerande att vara där och kolla på fotbollen och så. Och, ja, men han, dels i Dalia Wanda och sen så spelade han, nu gjorde han ett par säsonger i Viking i Norge. Men just det avtrycket, ett tag såg vi ändå en del svenskar som åkte till Kina, men han, Jens Fjällström åkte året efter. Det var han och en kille från Motala som jag vet spelade just för Dalia Wanda. Han har ju även skrivit en bok om sin tid i Kina, så att den kan man scanna upp och läsa.
Han någon slags pionjär då. Hasse Eklund följde väl också till Dalian Wanda?
Ja, precis. Men det var senare. Men då, och det är precis vad boken heter. Pionjär i mittens rike. Skrev ju Blom om sin tid i Kina, i Dalian. Och där är ju sen, ja, det har kommit andra klubbar från Dalian. Där var väl både Stare och Ranegi och... ja, och nu var ju både Max Danielsson, det är ju säkert en annan klubb, men både Danielsson och Sam Larsson var ju i den klubben också, eller i den staden.
Ja.
Så att, men då var pionjären Pelle Blom.
Snyggt! Ja, mitt inspel på Pelle Blom är väl att han kanske alltjämt är den person som har jobbat i fotbollsmedia Sverige med den bästa rösten. Fantastisk röst alltså.
Det är en unik röst.
Mm.
Mm. Plats fyra.
Ja, nej, men den här spelaren var ju... han känns ändå ganska bortglömd. Men ni kommer ihåg Hansa Rostock-svenskarna, förstås.
Det, ja, det man ju finns ett par.
Men ska man räkna upp dem så är det lätt att man börjar med Marcus Lantz. Man kommer till Andreas Jakobsson och Peter Wibron. Det är väl de som kommer först och främst. Mm.
Andreas Jakobsson.
Ja, precis.
Men Arvidsson.
Där har vi honom. Arvidsson, fjärdeplatsen.
Ja. Mm. Trelleborg och sen Hansa Rostock.
Exakt. Och anledningen till att han är med på den här listan, för jag menar, det här, vi pratar en väldigt begränsad anfall i det här. Det är vi väl alla över.
Nej, herregud. Du slaktar ju folk. Och nu är det inte för att han spelat Boys, men han gjorde väl 4 eller 5 mål mot Boys i någon match på rekordtid. Var med, oerhört nära att komma med i EM-truppen 2000. Var med i Palermo en av de sista matcherna innan de tog ut. Och var med, till och med fick sjunga in, lägga körsång på den EM-låten. Så att så begränsad var han inte.
Nej, jag menar han spelar i Bundesliga i flera år. Det är det jag vill komma till där.
Ändå Hansa.
Han är alltså Hansa Rostocks mesta målgörare i Bundesliga-historien. Och det är ett avtryck. Det är bara 27 mål och de har bara spelat 11 säsonger i Bundesliga. Men fan, ändå, han är där liksom.
Verkligen.
Han är etta i historieböckerna just nu för Hansa Rostock i Bundesliga.
Och då har vi ju spelat som Oliver Neville och Kölns nuvarande tränare Steffen Baumgart på den där listan.
Ja, för det är målen dem liksom. Ja. Så jag tycker ofta att man pratar med Hansa-svenskarna så pratar han om Jakobsson och Wibron och Lantz. Mm. Men det var ju faktiskt Arvidsson som kanske stod ut allra mest.
Ja, han hade ett jävla salt bockskägg också, minns jag. Jag tror han kom från uppe Bjärehalvön eller utåt där, Förslöv eller något liknande, och innan han då gick till Trelleborg. Han gjorde just 3 mål på under 2 minuter för IFK Hässleholm i en match mot Landskrona Boys. Det är mycket HF för dig. Han började karriären i HF. Ja, sen Hässleholm och Trelleborg, Hansa. Och sen Hansa BK, det hade jag glömt. Och sen var han i HF igen. Mm. Förslövs IF, det är våra kollegor Axel Pileby har sina lite rötter i Förslövs IF. Det var det jag tänkte. Det är en stad där på Bjärehalvön.
Ah, kul. Bra info. Pileby kommer ju gästa den här podden också.
Mm. De topp 5 Förslövs-legendarer.
Precis. Vi får se vilket ämne han får ta tag i.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Olof, nu kom vi upp på prispallen. Plats 3.
Plats 3, och det här är ju liksom lite personligt. Men jag en som kanske är den svensk som är kanske mest okänd av de svenskar som har vunnit Champions League eller Europacupen. De är ju inte så många. Det är ju Ove Kinnvall och Kurre Hamrin, Björn Andersson, Henrik Larsson, Patrik Andersson, Jesper Blomqvist och så är det Conny Torstensson som ju jag gjorde en podd med i våras och jag kände ju till kontakt, men jag kunde inte hela hans historia. Åt Vidaberg när de var ett storlag och Facit pumpade in pengar. Värvades till Bayern München och spelade ju 2 Europacupfinaler. Var skadad den tredje. De vann ju 3 raka Europacupfinaler på 70-talet. Och sen lite i Zürich och var med i VM-truppen både 74 och 78. Ja, men en gigant som egentligen är lite bortglömd upplever jag. Att Björn Andersson har ju varit mycket mer tongivande i debatten och snackat, och Ove Kinnvall, Kurre Hamrin är också större namn, så därför, jag menar, han gjorde 40 landskamp och 7 mål och 2 VM-turneringar och Bundesliga-titel, 3 Europacup, världskuppen, 2 allsvenska titlar, ett par stora svenska kuppen och stor grabb som det heter.
Verkligen. Jag lyssnade på det avsnittet när det släpptes, så jag tycker det är verkligen värt att lyssna på. Jag har ju följt Bayern München väldigt mycket och den tyska fotbollen i stort, men jag visste inte just hans story på det sättet. Så det var väldigt häftigt att få leva hela den karriären på 70-talet i Tyskland. När Tyskland, nu är jag ju inte subjektiv, det är ju objektivt, när de var som bäst och störst.
Ja, nej, men de vann ju VM-guld 74.
Exakt.
Och jag menar, hela laget var kryllade ju av världsmästare. Och han spelade otroligt mycket. Framförallt han gjorde mycket mål första vägen fram till första titeln. Mm. När han kom direkt från Åtvidaberg fanns ju inga transferfönster på den tiden. För mig är ett bortglömt utlandsproff som dessutom gjort avtryck.
Jag skulle säga att den här är verkligen essensen av den här listan. För som du säger, det är ju Björn Andersson man tänker på när man tänker på svenskar i det stora, Olle Hennes och Beckenbauer, Bayern liksom. Men Conny Torstensson var ju, som du räknar upp det, är en världsspelare. Absolut världsspelare, men det är nog väldigt många där ute som inte känner till honom, förutom de som du har lyssnat på ditt avsnitt med honom.
Mm. Ja, häftigt kul.
Nu hela släkt jämförelse kan jag meddela.
Okej, okay.
Men jag gillar ju lite de här figurerna som rör sig någonstans i mellanlandet mellan vi ska säga så här, ni vet den här klassiska sägningen, för bra för allsvenskan, för dålig för proffslivet.
Ja, alltså typ så här Mikael Ishak-aktig spelare som kanske inte riktigt når upp till toppligorna.
Ja, men lite så typ så här Ishizaki-figurer och så. Ja. Men den här spelaren tycker jag hamnar liksom däremellan. För bra för allsvenskan, för dålig för det riktiga proffslivet. Och då säger jag Rade Pritsa här.
En till Hansa-spelare.
Till Hansa-spelare.
Till HF-spelare.
Där har du det.
Ja, men han var ju helt fenomenal när han spelade i allsvenskan med mina HF-glasögon på. Kliver ut i proffslivet. Lyckas inte särskilt bra i Hansa. Och sen är han senare i Sunderland där han gör mål i debuten, men lyckas inte alls. Men vinner skytteligan i Danmark, vinner också ligan med Aalborg, vinner skytteligan i Norge, vinner också ligan med Rosenborg, och är därmed den enda spelaren att ha vunnit ligan i Norge, Sverige, Danmark. Det är ett jäkla legacy.
Och var väl stor i Israel också?
Ja, det är tre ligatitlar. Aldrig skytteligan tror jag, men tre ligatitlar och en kupptitel som heter typ Toto-kuppen. Så det här är en spelare som liksom rört sig i gränslandet mellan att vara för bra för allsvenskan och för dålig för proffslivet. Han har hamnat på en hylla mitt emellan liksom.
Och vill man lyssna på hans karriär så finns faktiskt ett poddavsnitt med honom från 2015. Sommaren träffade jag honom i Lomma, och han har ju en son som är duktig som Tim Pritsa, som tillhörde Malmö och nu spelar väl i Aalborg.
Ja, exakt.
Om han inte sen gick vidare på lån till Österrike, slår det mig nog förresten.
Just det!
Tim Pritsa, som var väldigt duktig och lovande. Rade var ju själv från... han spelade för Tirol, precis.
Tirol.
Rade var ju själv från Småland från början, men fick genombrottet i HF.
Ja, roligt. Fina anknytningar. Som sagt, man hittar ju lite... finns alltid olika sorters hyllor.
Ja.
Olof, plats jag, två.
Ja, jag går på en ny pionjär. En spelare som men har brutit ny mark på väldigt många sätt. Hon blev Sveriges första utlandsproffs. Pia Sundhage, Lazio, 1985. Sverige hade ju vunnit EM-guld. Det enda guld Sverige har vunnit på damsidan 84. Hon blev proffs 85. Och det finns en fin artikel som Jennifer Wegerup har skrivit när de pratar om hennes tid i Lazio. Och liksom, men hur det ändå var rätt enkelt. Men att hon inte kunde tacka nej till möjlighet att komma ett år och men spela och leva som proffs helt enkelt. Idag är det ju vanligt på damsidan, men även där bröt hon en ny mark. Och Italien har alltid varit, jag vet, de ville ju värva bland annat Hanna Marklund. Det var ju en härklubb, om det var Perugia eller någon som ville värva Hanna Marklund och Victoria Sandell, eller Victoria Svensson hette hon på den tiden, efter VM 2003. Men Pia Sundhage var först, numera förbundskapten för Brasilien, men häftigt. Jag tycker hon är häftig på det sättet att hon bröt ny mark.
Det är ju verkligen, och har på många sätt blivit ansiktet för den liksom svenska damfotbollens framgångar i Sverige på men inte bara modern tid utan dåtid också. Sen tycker jag det ligger någon slags kontrast i att hon ska spela för Lazio, för det är ju två ytterligheter här när det kommer till politiken, om man blandar in den också.
Ja, verkligen.
Ja. Ja, hon ligger långt ut till vänster om man säger så.
Ja, det gör inte Lazio.
Nej, jag tror inte hon vägde in det då 1985. Men hon kom in på GH 86, läser jag Wegerups artikel. Och därför blev det bara ett år i Lazio. Och hon menar att det ändå var liksom, de var långt efter vad de var i Sverige, och då hade de inte kommit jättelångt i Sverige heller 1985.
Ja, det är ju häpnadsväckande.
Otroligt. Ja, ja, då snackar man om att vara pionjär.
Ja, 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 verkligen. Efter det gick hon till Hammarby, tror jag.
Ja. Leo.
Ja, den här spelaren såg jag aldrig spela själv, för det var långt före min tid och långt före er tid också, kan jag säga. Men en bortglömd fotbollsikon, jag vurmar ju för fransk ligafotboll, och då måste jag ta med Gunnar Säffle Andersson i Marseille.
Okej.
Okay. En stor fotbollsdominant på 50-talet i Marseille, och när jag säger stor, då är det en underdrift. Han gör alltså 194 mål på 250 matcher för OM. Vinner aldrig liga, men vinner cup och sådär. Och det gör honom än idag till Marseille. Och det är alltså egentligen Frankrikes största klubb. Egentligen större än PSG när vi liksom pratar om supporterstöd och sådär. Det gör honom till deras mesta målskytt genom tiderna. Mer än Papin, mer än Mamadou Niang och vad alla andra heter. Och han hyllas ju än idag. Så sent som 2019 så hade de ju på Stade Vélodrome en hel kort sida med svenska flaggan och med hans namn och med hans ansikte som tifo. Så Gunnar Säffle Andersson, enormt bortglömd, för han fick ju aldrig sitt riktigt erkännande i svensk fotboll, spelade ju inte landslaget och sådär.
Fyran, några kollegor till oss på TV4 gjorde ju en dokumentär om Säffle som jag kan vara 10 år gammal. Kan man säkert googla fram, fantastisk film. Och jag var i Marseille dels under VM 98, gjorde ett reportage till Göteborgsposten om Gunnar Säffle Andersson, fortfarande ihågkommen, och just det berättas om tyvärr alkoholproblem, blev av med pengar, allt det här, och dog ju på gatan i princip. Gunnar är mör, och hans efterträdare var ju också svensk, Roger Magnusson. Precis, som ju klassas som en av franska ligans bästa utlänningar genom alla tider och bor i Kristianstad nu. Och han är ju fortfarande också oerhört populär i Marseille. Så det är ju lite efter att två svenskar har gjort sånt avtryck.
I en sån stor klubb.
Ja,
det här är inte Hansa Rostock.
Det är på en annan nivå.
Ja. Det är ju jäkla kul att höra, just som ni är inne på, att de här bortglömda, som vi kallar dem nu, svenska utlandsproffsen, vilka avtryck de gör och i sina respektive länder, och gör det med sån bravur också. Det är häftigt. Plats ett, Olof.
Plats ett, det är ju, blev ju lite personligt, men min favoritspelare på slutet på 80-talet, när jag åkte mycket till Malmö och såg Malmö FF. De vann ju 5 ligatitlar, men fick ju bara 2 SM-guld. Det var ju slutspel på den tiden, men Roy Hodgson tränade ett otroligt lag med Jonas Tern, Roger Ljung och alla dem. Egentligen stommen blev ju sen, tog ju både Sverige till en EM-semifinal 92 och VM-brons 94. Men det var ju Jocke Nilsson som ju fostrade i BK Fram i Landskrona, men gick till Malmö FF och där fick ett otroligt genombrott. Och när alla blev proffs, Roger Ljung försvann, Jonas Tern försvann, Stefan Schwarz försvann, då hade Bob Houghton tagit över Malmö FF 1990. Och det är Jonas Tern som har berättat den här historien för mig när jag skrev om Joakim Nilsson i Offsides, ett av Offsides första nummer våren 2000. Då berättade Jonas Tern att Bob Houghton hade tagit över Malmö FF och de stora spelarna har försvunnit. Han vill inte sälja Jocke Nilsson. Juventus är på besök. De vill köpa Jocke Nilsson. Då byter han kant på Jocke Nilsson så att han spelar på fel kant, så att säga. Och är inte alls lika bra. Han får spela på högerkant istället för vänsterkanten. Det blir inget köp. Och Jocke Nilsson har själv berättat att han fick lite panik. Och Börje Land, som var den som var agent och styrde och ställde, det enda han lyckas trolla fram i Sporting Gijon, ett spanskt benknäckargäng. Där blev det 50 matcher och 0 mål. Förvisso hade ju Jocke Nilsson gjort ett av målen när Sverige slog Spanien borta i slutet på 80-talet med 3-1. Så kanske det, men det var det enda. Istället för Juventus och liksom en storklubb så blev det ett lag på nedre halvan. Han fick aldrig riktigt fart, flytta hem till Landskrona. Förvisso Landskrona både till en cupfinal och upp dem i allsvenskan, men korsbandet gick. Och han nådde aldrig den. Han var ju med i EM och han var med i VM 90 och OS 88. Det är klart han gjorde mycket, men han kunde gjort mycket, mycket mer. Och det tycker jag är lite deppigt, och därför är han också lite bortglömd som fotbollsproffs. För ingen hade koll på La Liga på den tiden.
Nej. Och Gijon då. Gijon är känd för att ha en ganska stark supporterskara i Spanien, men jag vet inte vad det är värt när han missar Juventus liksom.
Nej, det var... man förstod, för Jonas Tern var ju kompis med Jocke Nilsson. Han led med Jocke Nilsson som liksom fick ta ett annat... Ja, det var svårare på den tiden att komma ut och bli proffs.
Det blir ju tufft då när man ser hur det gick för alla de andra här som kom ut. För de fick ju världsklubbar och världskarriärer.
Ja, precis.
Fan, vilken...
Den honom har du inte koll på heller.
Nej. Jag tänkte när du sa Jocke Nilsson, tänkte jag, ja, Jocke Nilsson. Nu var han MLS-spelare.
Den här Jocke Nilsson har ändå spelat VM och EM för Sverige och OS. Gjorde ett Kurre Hamrin-mål i OS-kvalet mot Frankrike. Otroligt mål.
Jocke Nilsson origin story.
Ja,
original, sorry, okay, förstår.
Rio-Jocke kallades han också för att han dribblade så mycket.
Den har jag...
Han älskade Roy Hodgson för att Hodgson sa bara liksom, bara kör. Spelar ingen roll om han tappade bollen gång efter gång. Han bara ville att han skulle utmana hela tiden.
Det gillar man.
Ja.
Ja. Kommer vi till din plats ett? Vad har du gömt där bakom hatten?
Jag tror att den här första platsen är lite ett symptom på att man ofta går ur sin egen generation. Alltså man utgår från sin egen generation och gör såna här listor.
Mm.
Och den här spelaren är för min generation inte så bortglömd egentligen, skulle jag tro. Men det känns som att han... skulle jag ändå säga att han inte fått erkännande. Han så väl förtjänar i svensk fotboll, och det är Per Zetterberg. Lyckades ju aldrig riktigt i Sverige. Jag tror det var 30 landskamper och 6 mål, vilket är en hyfsat bra siffra för mittfält i ett landslagssammanhang. Men liksom hamnade på kant där med Lars Tommy och förbisågs, och de valde andra val. Vi säger inget om dem, men det här var ändå en spelare som man pratar i Belgien som liksom största och bästa utländska spelaren i belgiska ligan någonsin. Alltså, den utlänning som gjort flest matcher för Anderlecht någonsin. Den utlänning som gjort tredje flest mål för Anderlecht någonsin. Uttogs i 2011 i den bästa belgiska elva någonsin, tar Zetterberg plats. Så det här är ju, alltså Anderlecht är på en helt annan nivå än de andra belgiska klubbarna. Och han ses som deras bästa utlänning någonsin. Alltså Namskog, som vi nämnde tidigare, det är stort. Det här är oändligt mycket större. Och bara av farten så vann man ju ligan 3 gånger i Grekland också. Så.
Och det var ju en tid när liksom, det var ju pre-Bosman så att säga. Det var ju när Anderlecht... Eller var det det? Jo, det var det. Där han slår igenom. Och sen så spelar han ju ändå när liksom de första åren efter Bosman, när Anderlecht ofta är i Champions League. Ofta, och jag menar, sen kan han erkänna, eftersom jag intervjuat honom i min podd, att liksom han, det skar sig mellan honom och Lagerbäck Söderberg. Och han tar ju lite ansvar själv. Han var lite barnslig. De var lite liksom låsta i hur de skulle spela. Det fanns inte plats för en sån tekniker och en dribbler på det sättet. Och han hade också ju spelat VM 94 om han inte blev skadad. Han blev skadad precis före VM 94, så missade det. Så blev det faktiskt aldrig något slutspel för honom. Han är ju med i kvalet upp till EM 2000, men han åker inte ens med på segerfesten när Sverige klarade. Då åker han hem. Det är Sverige går till EM via en seger i Luxemburg. Han åker hem till Bryssel med sin farsa. Och sen efter det, de hittade aldrig rätt. De frågade honom faktiskt inför VM 2002 i Olympia. Så kom Lagerbäck ner till honom, men då var han inte intresserad. Det hade liksom gått för långt.
Tåget hade gått,
men en enorm spelare. Och sen var han tillbaka. Dels hade han ju son som spelade i Falkenberg. Han engagerade sig i Falkenberg, sin gamla moderklubb, Falkenbergs FF.
Mm.
Och sen var han ju tillbaka i Anderlecht och jobbade i den sportsliga ledningen, men fick ju sluta för några år sedan. Ja, de har ju haft det väldigt tungt sportsligt, minst sagt. Men han var en gigant, verkligen.
Ja, verkligen.
Du fick ett sånt genombrott så att Expressen gjorde en serie. Jag tror att det är 92 eller 93 när han får sitt genombrott i landslaget. De gör en serie som hämtade ur tidningen Buster. Ja, för alla som är yngre så vet de kanske inte. Men det, bara det minns man liksom, att han var verkligen the golden boy där. Och, ja, det här unga, fräscha namnet som kom fram, som alla älskade att läsa och höra om.
Verkligen. Ja. Kanske Brolin utan att få den statusen. Liksom.
Ja. Ja, håller med.
Fin jämförelse. Ja. Jag tror att en annan spelare som är aktiv just nu, Kristoffer Petersson, kanske kan bli en sån här bortglömd svensk utlandsproffs.
Där snackar vi någon som, på tal om genombrott, som vi nämnde i början här, genombrott och sen bara försvinner.
Precis.
Lite som Kacha Niklic hade då ett tag också.
Han är ju just nu i Fortuna Düsseldorf och gör sina poäng i Zweite Bundesliga.
Ja, han är en spelare som försvann. Ja.
Olof, jätteroligt att ha med dig och höra din lista.
Mm, kul att vara med och höra om Leos lista och lite reagera på dem och leva upp. Fotboll är ju en del nostalgi, och att det kan vara kul att minnas tillbaka. Man blev väldigt mycket präglad av det. Men just att jag inte har koll så mycket på Conny Torstensson, för det var för tidigt för mig. Medan Jocke Nilsson och sådana gjorde avtryck när jag väldigt följde fotbollen på ett annat sätt som supporter med.
Mm. Ja, det är det ju så. Det är emotionell fotboll.
Nostalgi i halva grejen.
Ja, precis.
Mm. Med det sagt, ni får jättegärna, lyssnare, skicka in era topplister till antingen mig eller Leo på Twitter eller till min mail kevin.bade@tv4.se, så ska vi läsa upp ett par stycken i nästa avsnitt. Eller hur?
Ja, men det ska vi göra. Se vad ni tycker. Så ska vi såga dem längs fotknallarna.
Ja, eller hylla dem kanske. Såga eller hylla. Det blir spännande.
Det finns båda alternativen helt enkelt.
Exakt. Kan ju säga så här. Desto mer tyskt, desto mer hyllningar från min sida i alla fall. Ja, det brukar bli så.
Det är därför jag sågade Miroslav Klose i förra avsnittet. Börja ta ner det på jorden.
Nej, det går vi inte in på just nu. Jag har inte återhämtat mig ännu. Men med det sagt, sköt om er. Och tusen tack igen, Olof.
Tack själv.
Auf Wiedersehen.
Hej, hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.